I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 249 där jag idag träffar tech-entreprenören Linnea Kornehed Falk. Linnea är medgrundare, vice vd och CMO på Enride. Företaget som enkelt förklarar att skapa teknik för självkörande och eldrivna transporter för att digitalisera, elektrifiera och automatisera transportsektorn. Som CMO är Linnea ansvarig för att positionera Enride som ett ledande namn inom hållbara transporter, vilket hittills har gått strålande. Hon har bland annat utsetts av affärstidningen Forbes på listan 30 under 30 som en av de största techprofilerna i Europa och fått stort genomslag globalt. I det här avsnittet får vi följa med på en resa tillsammans med Linnea om målet att lösa en av världens största frågor, hur vi kan driva på omställningen till mer hållbara transporter. Men framförallt är det här ett samtal där vi får ta del av Linneas liv, karriär och tankar och hennes egna upplevelser kring hur man kan bli bemött som tech-entreprenör när man exempelvis möter investerare och är ung kvinna. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 249 med min gäst Linnea Kornehed Falk. Jag heter Eva Ekedal. Linnea Kornehed Falk, välkommen till Karriärpodden.
Tack snälla.
Nu är du här.
Ja, så kul att äntligen vara här.
Och vet du, att jag, nu började jag fråga dig så här, vill du ha dubbelnamnet? Och då sa du, ja gärna. Ja. Och då berättade jag att jag har ju dubbelnamn, men jag har ju glömt bort det ena namnet.
Har du glömt bort det helt?
Ja, nej men alltså jag heter egentligen Eva Hemberg Ekedal, men Hemberg är mitt flicknamn och jag säger aldrig det längre.
Nej.
Men du är fortfarande så liksom nygift.
Exakt.
Så att du har det med dig.
Precis, jag har fortfarande mitt flicknamn också och mitt gifta namn. Men jag har inte känt att jag har riktigt kunnat lämna mitt flicknamn än. Det är så stor del av identiteten,
ja,
tycker jag.
Och det är Kornehed som är flicknamnet.
Precis, som flicknamnet.
Ja, vad roligt. Nej men jag hade också, det var därför jag behöll, för att jag var så identifierad med mitt flicknamn. Mm. Liksom smeknamn, kallade mig för Hempan och sådär när jag var liten. Rätt var det så helt plötsligt så bara, jag orkade liksom inte. Så ibland blir jag, när man ska skriva på viktiga papper och sånt och flyga och sådär, måste man ju heta det man heter.
Ja, exakt.
Så, ja, det var bara en liten kul grej här. Och hoppas nu att vi ska få lära känna då både Linnea Kornehed och Linnea Kornehed Falk, tänker jag. Ja. Och vem du är. Och jag har ju bett dig komma hit därför att jag är lite starstruck på din, det ni gör och det du framförallt har varit med och grundat. Och det är mycket liksom framtid och hållbarhet över, liksom, över dig. Och då blir jag så nyfiken på hur du har kommit dit och dina tankar. Så jag tänker vi tömmer liksom ditt huvud på vad du har för någonting att skicka med här under en liten stund.
Låter jättebra, jag ska göra mitt bästa.
Ja, härligt. Men om vi ändå skulle få liksom börja så här, datavetenskap.
Ja.
Och systemvetenskap, var det liksom, det var förutbestämt eller?
Nej, det var det egentligen inte. Utan jag hade nog en ganska entrepiell känsla sedan jag var ung. Men sen så fick jag för mig på gymnasiet att jag skulle bli jurist. Och studerade då ett program som var juridik ekonomi. Vilket var väldigt roligt och vi lärde oss mycket. Men sen var det faktiskt efter gymnasiet som jag började arbeta på en rekryteringsfirma.
Så du har jobbat i min bransch?
Det har jag faktiskt.
Det visste jag inte. Vad kul.
Men inte...
Eller inte kul.
Men det var kul. Men det här var verkligen direkt efter gymnasiet. Mitt arbete var att jag skulle ta annonser från Arbetsförmedlingen och lägga in dem manuellt på deras sida.
Okej. Okay.
Vilket jag tyckte blev väldigt tråkigt efter ett tag. Så då tog jag chansen i akt att skriva ett skript. Så att det gjordes automatiserat.
Ah.
Och det tyckte de då var fantastiskt att jag hade lyckats med det. Så väldigt tidigt då så fick jag frågan om jag ville bli IT-chef. Så det var egentligen på det spåret. Sen ska jag dock tillägga också att när jag var yngre så byggde jag ganska mycket hemsidor. Och jag lärde mig också att, och det var därför jag kunde göra de här skripten. Jag lärde mig hur man kunde... få ner musik och sätta upp en så här FTP-server, en enkel databas med SQL. Så att jag hade nog det intresset.
Du hade lite i dig att bygga.
Precis, jag har alltid älskat att bygga. Jag tror att det är det som är den gemensamma nämnaren någonstans.
Och det är ju verkligen vad du gör nu. Jag tänker, vi kan inte sitta liksom och vänta på hela den här spännande resan som du är i nu. Utan jag tänker nästan att vi dyker ner i att du får berätta vad som hände när ni startade.
Ja, absolut. Jag träffade då Robert för att jag jobbade för några startups som han hade dragit igång, men där han inte var aktiv i. Men vi klickade väldigt snabbt i hur vi arbetade. Och han är ju också för min man nu.
Ja, han är ju det. Det är han som då är Falk.
Precis. Ja. Vi tyckte väldigt mycket om att arbeta tillsammans. Och det gjorde att vi kände hela tiden att vi kom vidare på ett väldigt bra sätt. Men under den här tiden så först så studerade jag då och sen så började jag arbeta som utvecklare, som programmerare. Och han samtidigt då var ju på Volvo lastvagnar och började se att förändringen hände inte tillräckligt snabbt. Så att han gick runt och hade mycket frustration över det över ett tag. Och efter att ha lyssnat på honom i, jag tror att det var 6 månader, så kände jag att nu är det dags att göra någonting åt det här. Så här, låt oss antingen verkligen satsa på det här nu, eller så måste du sluta prata om det, för jag orkar inte lyssna mer.
Ja, det var så det var.
Jag tror han
pitchade. Så då hade ni jobbat ihop
precis,
innan,
tidigare.
I en annan konstellation då? Alltså.
Ja, precis. Mm. I 2 andra egentligen startups. Mm. Men där jag hade varit inne som konsult och hjälpt till lite med design, produktutveckling och lite olika under tiden som jag studerade då.
Mm.
Men det här var egentligen första som vi startade ihop tillsammans. Så att det, på den vägen är det. Och sen så var det även då Filip som Robert hade varit i militären med.
Oh.
Så det var vi tre som drog igång det. Och det är ju 6,5 år sedan. Oh. Men det känns
det är så
länge
sedan.
Det känns som att det är längre sedan.
Ja, det känns det gör som, det. Det känns som att du har varit ett helt liv i det här.
Alltså minst 20. Jag tror att det blir nästan lite så, för allting rör sig så snabbt hela tiden.
Så från startup till scale-up, eller var är ni nu någonstans?
Ja, men idag är vi väl runt en 520 anställda eller något sånt där.
Mm.
Och vi finns vi har huvudkontoret då i Stockholm, finns också i Göteborg. Ett relativt stort team i USA nu också, som sitter i Austin och lite utspritt på västkusten och lite New York.
Mm.
Och så det är otroligt kul.
Wow! Men när du pratar om det nu, vad får du liksom för känsla i kroppen?
Att vi har så mycket framför oss.
Det känns så mycket framför oss.
Det är fortfarande, man är så otroligt inne i den här resan. Att jag får ofta den frågan, så bara, men hur känns det? Och det är svårt att svara på, för att man har inte riktigt tagit ett avstamp i det, utan man är ju mitt i det. Så att för vår del så är det ju bara hela tiden vad är nästa saker som vi måste få gjort.
Ja. Men Linnea, att du blev och är entreprenör, var det någonting som man hade kunnat gissa om man träffade dig när du var liten tjej?
Men jag tror det på sätt och vis. Jag kommer från en familj med mycket entreprenörer. Min pappa är entreprenör, jag har min morfar entreprenör och även fler i släkten. Så jag tror vi definitivt har lite av det.
Ådran fanns där liksom.
Ja, precis. Mm. Och jag var med och startade UF-företag. Jag gjorde så här, ja, men mycket så här saker som barn gör. Jag tyckte det var väldigt roligt att göra. Så här, klassiskt som att sälja lemonad eller liknande när man var liten. Och jag har alltid tyckt att, tillbaka till att jag tycker det är väldigt kul att bygga.
Mm.
Och sen tycker jag det är väldigt kul med paketering. Det är väl nog det som är.
Ja, okej. Okay. Hur det ser ut när vi sen kommer ut.
Precis. Hur man paketerar det. Man får den här liksom, upplevelsen kring det. Designare och även budskapen kring det.
Så att du jobbar med som CMO och vice vd.
Mm.
Är det liksom ett val som du liksom det du ville?
Nej.
Nej. Okej.
Det ska du inte säga. I början så gör man ju allt. Jag byggde den första hemsidan. Jag var med, alltså, man gjorde ju allting. Och det måste man ju göra, men vi var ju 3 stycken och vi skulle försöka få det här hända. Vi gjorde pitch deck och det gör jag fortfarande idag. Så att du är ju överallt. Och sen så när vi började bli några fler och det började finnas ett behov för att börja sätta lite mer strukturer kring roller, så var jag nog i en fas där jag hade tagit på mig att så här, vi måste skapa ett varumärke. Och vi måste skapa en design kring det här som människor kan relatera till. Mm. För det som jag insåg väldigt tidigt i vår resa var att självkörande teknik framför allt, och även faktiskt elektrifiering, tillbaka nu till 2016.
När ni startade.
Mm. Precis, var ingenting som människor visste så mycket om. Tillbaka då så var ju det fortfarande, man trodde inte på att elektriska lastbilar skulle fungera. Och det är inte så många år sedan, men det var verkligen ett helt annat narrativ än vad det är idag. Så det jag förstod tidigt då när det kom till varumärkesskapande var att vi måste skapa någonting som får människor att känna att de kan relatera till det, även om de inte förstår tekniken bakom det. Och förstå nyttan av den här nya tekniken utan att kanske vara förståelse för själva tekniken. Och samma sak då när det kommer till autonom teknik eller självkörande. Att förstå varför vi behöver det. Det är ett jättestor brist på chaufförer i världen. Och inte minst märktes det under pandemin att vi är så otroligt beroende av att transportlogistik ska fungera. Och samtidigt så har vi inte den kanske redundansen vi behöver. Det är bara som ett exempel, i England var man ju tvungen att ta in militären för att kunna serva London när det var som värst, för att man hade inte tillräckligt mycket med chaufförer.
Oh, så det är det som är liksom kontentan, att det blir mer effektivt då?
Mer effektivt, och så framförallt också mycket av de här körningarna som är väldigt repetitiva. Det finns mycket inom så här stora liksom logistikområden med mycket varuhus och liknande, där det är fantastiskt att använda autonom teknik.
Mm.
Men så fort man börjar prata om självkörande så blir människor rädda och tänker att nej, jag vill inte se en sån åka runt i stan. Och det är väl det vi försöker också lite så här, att det är inte heller den bästa applikationen för självkörande teknik. Sen ska man ju också ha med sig att väldigt mycket självkörande teknik sitter ju redan i dagens bilar och räddar ju miljontals liv genom automatiserade
sensorer och sånt.
Ja, exakt. Som ser till att det blir en säkrare körning.
Ja, ja, det där, alltså det är ju verkligen så här. Jag visste att vi skulle hamna där tidigt i vårt samtal. Att vi liksom skulle prata framtid med dig. Och det här som känns ju nästan lite surrealistiskt när man börjar tänka på att vi ska åka runt. Kanske då ännu längre fram i även med privatbilar. När ni startade, ni 3 då.
Mm.
Kan du beskriva liksom hur det gick till där i början, både när ni fann era roller och när ni liksom... Ska vi göra det här, eller?
Jag tror verkligen, för min och Roberts del så var det väldigt avgörande när vi satt där. Vi har verkligen en minnesbild båda två, hur vi satt på den här restaurangen på Cliff Burns i Stockholm.
Ja, och sa,
nu gör vi det. Ja. Och det var liksom defining moment. Och sen så var det Filip och Robert framförallt i början som började lägga ner liksom, eller började bygga upp liksom affärsplanen och så, för att jag arbetade fortfarande under den tiden som utvecklare.
Ja, på något annat ställe.
Mm. Precis. Och gjorde med de här på efterjobbet och på helger och all ledig tid.
Mm.
Men så det började så, och det första vi ville göra var egentligen att, som man ska göra som entreprenör, sälja. Och det är någonting överlag som jag ser också som ofta som coach, är att man är för långsam med att börja sälja. Mm. Så faktiskt vad vi gjorde var att vi tog fram en 3D-bild på vårt autonoma fordon.
Mm.
Och sen gick vi till kunder och frågade, när framtiden ser ut så här,
ja,
skulle ni vilja vara med då?
Mm.
Och då fick vi faktiskt några kunder, var på Lidl Sverige var en av dem, som sa att ja, om ni kan få det här att hända så vill vi vara med. Vilket var fantastiskt.
Så det var liksom ordrar nästan då?
Ja, eller liksom ett, i alla fall något typ av något LOI på att så här, om ni lyckas med det här så är vi med.
Mm.
Vilket var otroligt, bara för att själv då få att okej, bra, vi någonting rätt på spåren. Och att se att det finns en efterfrågan faktiskt för det man utvecklar.
Mm. Var det tydligt då vilken roll du skulle ta här då i varumärkesbyggandet och liksom vara med och driva och även resa kapital då, eller?
Ja, jag tror att som grundare så är du alltid en del i att resa kapital på en eller andra sättet. Och det är samma sak i kunddialoger. Så att egentligen grundarrollen är en ganska speciell roll. Och det finns ingen riktigt bra definition för det i en svensk kontext. Och det är därför också som jag har mycket vice vd-rollen. För det är nog det som är mest närmast beskrivet.
Mm.
För jag representerar Android i många olika sammanhang. Inte minst när vi var för World Economic Forum i Davos.
Ah, det var du alldeles nyligen ju.
Ja, precis. För några veckor sedan.
Vad coolt.
Ja, det var väldigt intressant. Bra forum. Så att grundarrollen är kanske, den är mer etablerad i USA och framförallt i Silicon Valley. Mm. Där har man kanske, man håller på med det längre. Och i Sverige så är det fortfarande lite så att du leder ju den här typen av bolag så mycket med vision. Och du på något sätt måste vara den som representerar den visionen och vart du är på väg någonstans.
Mm.
Därför är det svårt att säga vad är det du gör och inte gör, för jag är
du är lite all over the place. Ja, men du, jag känner, sitter bara ler här, för jag känner ju igen mig eftersom jag också driver två bolag och ja, och man är ju, man känner sig emellanåt ganska splittrad, kan du känna igen det eller?
Ja, verkligen.
Ja.
Och sen är ju ens jobb på något sätt att se till att man själv inte behövs. Alltså det är hela tiden att se till att hoppa in där just i den fasen inte fungerar. Och sen så försöka ta sig därifrån så snabbt som möjligt.
Ja. Men Linnea, du är ju inte lika gammal som jag ännu. Och har ju liksom såklart massor med spännande grejer som du ska fortsätta göra här nu. Men om vi ändå liksom skulle titta tillbaka på din resa lite mer i detalj då. Då vet vi det här med byggandet och så. Men vad tror du annars nu när du liksom, du får stanna upp här och reflektera en stund i min poddstol. Det brukar man få göra. Och fundera på, vad är det för någonting som har tagit dig hit? Vad är det för drivkrafter?
Jag tror, ja, det är en bra fråga. Och en ganska svår fråga också att svara på. Många, en kombination av mycket olika vägval tror jag. Men också en väldigt stark inre röst tror jag. Som jag har varit, ända sedan jag var liten, duktig på att lyssna på. Och går man tillbaka till den tiden så när jag växte upp, jag kände mig ofta väldigt ensam. Jag kände mig ganska rädd. Eller jag var rädd som barn. Jag tyckte verkligen inte om att vara barn. Jag ville bli vuxen så snabbt som möjligt.
Okej, okay. Det var sånt.
Jag ville ha kontroll över mitt eget liv och inte behöva rätta mig. Och jag tror att det också, jag upplevde många gånger att jag inte hade en röst när jag var liten. Och jag tror att när jag kom ut och tog det steget så var jag tvungen att lite göra mig av med alla de rädslorna. Och jag visste också någonstans att jag ville det. Jag visste vad jag ville ha. Och jag visste att jag hade ett jobb att göra för att ta mig dit. Men jag tror att har du spenderat en stor tid av ditt liv att vara rädd, framförallt i en miljö som egentligen ska vara trygg, då blir man ganska orädd för annat.
Mm. Och jag tror då har det liksom det jobbiga på något sätt varit jobbigt och då
precis.
Vet man.
Och det kan inte bli så mycket värre.
Nej, precis.
Så att det gjorde också att någonting som var väldigt definierande, och det var ju tillbaka till det här med rekrytering sen jag kom efter gymnasiet. Och började arbeta där och min chef där blev, hon var otrolig och verkligen såg mig och tyckte att det jag gjorde var är helt fantastisk och hon var väldigt duktig på att liksom berätta det. Och jag fick ofta mejl från henne där hon var så här, du är en superstjärna liksom. Mm. Och jag tror att det var första gången för mig i mitt liv som jag kände att jag, och det här låter ju mörkt, men det var mörkt, att jag har ett värde i någonting.
Mm.
Att jag känner att jag kan faktiskt bidra, och det finns en plats för mig där människor faktiskt vill att jag ska vara. Så det bidrog otroligt mycket till, jag tror också, en arbetsmoral som var hög. Och sen ska man också ge att i min uppväxt, det var en väldigt, med det här företagsamma, så var det ju också väldigt, det var en hög liksom arbetsmoral och man ska göra rätt för sig. Men det var nog första gången som jag verkligen kände att jag var uppskattad för det jag bidrog med.
Mm.
Så det var ju också en så här, det var en fantastisk känsla som har funnits kvar och som jag fortsatt liksom bygga på.
Ja, så vad viktigt det är att liksom få det då tidigt i yrkeslivet.
Ja, otroligt viktigt.
Och kanske då extra viktigt om man, ja, vi är ju många som har lite trassel från början. Det är ju få som det är bara en räkmacka, om man får säga så. Men vad, vill du berätta mer om vad det var som var tufft?
Men det var tufft. Jag kommer från en familj där jag skulle nog beskriva som att det finns mycket, det man på engelska i alla fall kallar för generational trauma. Att det har liksom gått länge i släkten och att det finns, precis, det finns mycket smärta där. Och kanske man pratar kanske inte helt öppet om det heller. Och att du ska ställa dig in till en viss norm. Och är man utanför det så blir man delvis utfryst i det. Och jag har alltid varit en väldigt reflekterande, skulle kanske beskriva som känslig liksom person, på det sättet, och det fanns inte riktigt utrymme för, utan det var ofta att du ska inte vara så känslig, vilket gjorde att jag själv byggde upp en persona, en person som egentligen inte var jag. Och det är tillbaka till, och det som jag tycker är så otroligt viktigt, kanske framförallt till kvinnor, är att man måste hitta sitt egna autentiska jag. Så otroligt viktigt i livet som stort, men också i karriären. Verkligen. Att inte försöka spela den här rollen att man ska vara någonting, utan så här, bring yourself to work. Och sen självklart ha respekt, förstå liksom dynamiken, förstå när det är läge att liksom uttala sig om någonting och förstå när det inte är läge att uttala sig. Men försök inte vara någon du inte själv är. Och det fick jag nog också för att jag själv kände från väldigt tidig ålder att jag inte fick utrymme att vara mig själv. Så kände jag det att när jag blev vuxen att jag måste ta tillbaka den makten, jag måste bli mig själv. Och sen det är en resa i sig, men det är ju helt fantastiskt när man kommer dit.
Man kommer dit, ja. Och då blir man ju så här, och vad häftigt att du har kommit dit redan nu, känner jag då. För det har tagit mig många år.
Det tar tid.
Och liksom skala av de här. Det är ju på något sätt som att man får massa filter, att man ska boxas in i, ja, det kan ju vara olika saker, man borde vara sig eller så. Så det där är ju murar och skärmar man kan sätta upp själv också. Som kanske inte ens uttalat, så att säga. Men det är ju försvarsmekanismer och strategier. Precis.
Och jag tycker faktiskt att det är någonting som jag ofta ser mer bland kvinnor än bland män. Framförallt yngre. Och det ser jag mycket i bolaget, men i olika konstellationer, att väldigt många kvinnor ska vara så otroligt bekväma. Att ha, alltså så här, de ska alltid vara så otroligt duktiga på att plisa. Och det är så här, många gånger så jag är inte ute efter människor som måste vara, som ska plisa. Jag vill ju veta vad de tycker. Jag vill ju ha en point of view. Jag vill ju veta så här, vad tycker du på riktigt? För jag vet ju att de flesta. Men det där är svårt. För jag tror att också det är svårt att ta sig igenom den, liksom att komma igenom med det. Och jag hörde någonting väldigt bra, det här med att man, när man släpper och tror att andra människor måste acceptera en, är när man själv har accepterat sig själv.
Precis.
Och det är så otroligt viktig del i livet. Och det är någonting som jag önskar att vi skulle lära ut tidigare. Att just komma till det här med att om du tycker om dig själv, om du accepterar dig själv, så spelar det inte lika stor roll vad andra tycker.
Nej.
Och då blir livet så mycket roligare.
Ja, det blir så mycket enklare också. Ja. Och trevligare.
Och det blir enklare för människorna runt omkring dig också. För det som jag tycker är svårt som ledare är ju när man har människor i sitt team som inte uttrycker vad de egentligen känner. Det är otroligt svårt som ledare då att veta hur man ska agera. Ja. Så det är någonting som jag verkligen försöker också att, liksom så här, och det är lättare sagt än gjort, men att försöka hitta sin röst i det.
Vet du vad min första lärobok när jag började plugga till samtalsterapeut heter?
Nej.
Bli den du är.
Ja.
Och det är precis det du beskriver nu. Ja. Och det är liksom det som vi kan hålla på med hela livet, många av dem. Men det låter som du har liksom kommit till... Vad är det som gjorde att du fann det här, tror du?
Jag tror att jag under... Rent jag befann mig på en väldigt mörk plats. Där jag tyckte otroligt illa om mig själv. Mm. Och jag visste att jag måste ta mig ur det. För att om jag inte tar mig ur det, så det finns inget riktigt alternativ. För jag tyckte inte om... jag tyckte ju inte om att jag inte var den personen som jag trodde att andra ville att jag skulle vara.
Mm.
Och tills jag en dag tror jag bara kände att det finns inget alternativ. Jag kan inte vara den jag inte är. Och jag tror att det här är ju alltid en olika liksom, gråskala. Och för mig var jag kanske ganska långt. Jag var så långt ifrån den jag ville vara.
Mm.
Att det blev kanske snabbare för mig så att upptäcka att så här, det här är inte den jag är. Och då blir det liksom ett arbete plötsligt att lära känna sig själv.
Mm. Och hur gjorde du det då?
Det gjorde jag dels genom att läsa. Jag har läst otroligt mycket om... jag är nog nästan på nivån att jag skulle ha en kandidat i psykologi.
Alltså, okej, det är du som ska ta över här.
Inte alls. Jag har läst otroligt mycket. Psykologi, beteende. Och det funkar också. Det är också väldigt bra faktiskt i jobbet. Ja. Genom att jobba med marknadsföring och när man jobbar med...
Ja, men som ledare också så är det ju både att förstå sig själv och andra.
Verkligen, verkligen.
Ja, ja men vad intressant och bra som sagt. Grattis, liksom, vill jag säga. Nej, men det blir ju så. Jag ser ju det här hända liksom med människor.
Mm.
I de ledarprogrammen och så som vi driver i Women for Leaders så ser jag ju många gånger hur liksom poletterna...
Mm.
Och det handlar ju oftast om väldigt mycket självreflektion liksom.
Ja. Men det är ju fantastiskt. Jag har sett också det med människor som har åstadkommit saker som de själva inte trodde att de skulle kunna åstadkomma.
Mm.
Och den känslan efter det, och se de här människorna hur de nästan liksom strålar och plommar ut, det är ju helt fantastiskt.
Ja. Men du, man blir nyfiken nu. Vad har Robert betytt för dig då i det här?
Och han har varit otroligt. Och jag tror vi har varit det för varandra också mycket i att det är ju... När du går igenom en sån här resa, det är så många olika stadier. Du är tre personer för 6 år sedan. Och idag är det 520-550.
Mm.
Och det säger sig självt att du som ledare måste ju utvecklas i rekordspeed. Och inte bara det, utan du ska ju också bygga det här. Du ska ju bygga någonting som inte existerar. Och då måste du kunna leda utifrån det perspektivet. Och det är lite annorlunda typ av ledarskap också. Ja,
verkligen.
Och sen så är det olika faser olika i bolaget när du bygger det, där du behöver olika typer av skillset. Och du som ledare och framförallt som en av grundarna måste ju hela tiden växa med det. Och jag har sagt det någon gång och jag och Robert har pratat om det, att så här, okej, nu befinner vi oss i en fas där vi måste ta nästa steg också. Och nu måste vi växa, för vi måste ju alltid försöka ligga lite före också.
Uh-huh.
Och så bara känner man så här, nej jag orkar inte mer. Jag orkar inte behöva bryta ner alla de tools som jag har byggt upp nu för att göra mig beredd för nästa steg. För det är ju, det är att liksom bygga om sig själv hela tiden så att man är rustad för nästa fas på något sätt. Och jag tror att det är nödvändigt, måste man göra i den här typen. Men det tar ju väldigt mycket jobb med sig själv och man måste, alla de här försvarsmekanismerna som man har byggt upp måste man se sig själv i vitögat med och säga okej, så här, this doesn't benefit you anymore.
Nej.
Du måste bygga om det.
Nej.
Hur kan du ta nästa?
Hur kan du prata så bra engelska? Jag har ju lyssnat på ditt TED-talk.
Vi jobbar ju på engelska.
Ja. Men du har inte varit där eller? Bott där eller?
Nej, det har jag inte. Men jag har varit mycket i USA.
Ja.
Nej, jag är inte bott där.
Nej. Du har ju gjort ett TED-talk.
Ja.
Och det är jättebra.
Tack.
men hur var det då?
Det var en speciell tid. Jag var väldigt trött. Vi hade precis jobbat för att stänga vår serie B. Jag tror inte att det var annonserat då. Men allt inför en fundraising-process så tar det otroligt mycket tid och energi. Det är en rollercoaster utan dess like. Och framförallt då liksom emotionellt, men också bara praktiskt. Att det är så mycket som ska till inför det.
Mm.
Och jag tror att jag var ganska trött när jag var där. Men det var en fantastisk erfarenhet. Och det var jättekul att få vara med där. Och få prata om entreprenörer. Och jag kände verkligen när jag var där i det här talet. Och jag avslutade mitt TED-talk med att säga I'm here because I'm an entrepreneur and I dare to fail.
Mm.
För att det var precis så jag kände i den stunden. Att så här, jag hade ju velat göra det helt perfekt. Men jag visste att jag inte var där mentalt för att kunna göra det helt perfekt. Men att ibland så gäller det att bara slänga sig ut och göra ändå. Alltså show up. Mm. Det är också någonting som är underskattat. Mm. Du behöver inte göra allting perfekt. Du behöver inte ens göra allting bra alla gånger. Men show up. För om du inte show up så finns det ingenting alls att relatera till.
Men du måste ha tränat, för det var ju satt ju där. Du tvekade ju inte på en stavelse.
Nej, men det, till slut.
Ja. Du gör ju väldigt mycket nytta här nu då som kvinna i den här entreprenören. Nu kommer vi in på det. Det visste du att vi skulle göra. Det gör man när man är här. Ja. För jag brinner ju för att vi ska få fler kvinnor på topppositionerna i näringslivet generellt sett. Men också fler grundare och ägare av företag. Och nu är ju du en av dem då.
Mm.
Men jag har förstått att det inte har bara varit en walk in the park för dig. Vad gäller att liksom bli sedd som det.
Nej, och jag tror att det börjar ju, en historia på det temat har ju varit att när jag var i, vi var i London, när man är entreprenör så, det finns ju den här lite romantiserade bilden av att som entreprenör så bestämmer du allt över din egen tid, vilket jag inte alls delar, utan om en kund, investerare eller någon viktig stakeholder vill att du ska vara på en viss plats, då är du där. Det finns liksom inget alternativ, och här hade vi en sån möjlighet att träffa en stor investerare i London. Där de sa i princip att vi vill ha er här den här tiden. Så jag och Robert åkte dit och så satt vi och pratade i en timme på deras kontor. Jag fick 5 minuter på att bara presentera mig själv, vem jag var och lite av min bakgrund. Och sen så var mötet över, och Filip var ju då inte ens med i det här mötet, ska tilläggas. För sen när vi kommer tillbaka till Stockholm så får vi ett mejl där de har skrivit att det är intressant det vi gör. Linnea är bra på PR och marketing, men hon är inte en likställd grundare som de andra.
Nej. Och de hade inte ens träffat Filip.
Nej.
Då?
Och jag hade fått 5 minuter att prata. Och det var ett sånt här tillfälle, man är sårbar, och jag var ny i det här också, och jag bara kände så här, om jag är en liability, och det ser man ju, jag är ju väldigt datadriven som person, och det har man ju sett på alla de här, all den här statistiken, att bolag som har minst en kvinnlig grundare tar procentuellt in mindre kapital. Alltså det finns inte lika mycket som går dit. Och tar man det liksom back engineer så är ju det att det är en liability. Om du ska ta in kapital. Så att i den stunden så kände jag verkligen så att jag är beredd att gå av. För att jag tror så mycket på det vi ska åstadkomma. Och jag tror så mycket på att det här behövs.
Men det är sant, hade ni liksom en sån diskussion? Eller?
Jag sa det. Och direkt det första Filip och Robert sa bara, inte en chans.
Hade livet? Ja, men det var ju
inte en chans. Det var liksom det första. Att så här, de kan liksom, de kan dra åt helvete i princip. Mm. Och vi ska aldrig någonsin jobba med dem.
Så ni tog liksom avstånd ifrån dem då?
Ja, exakt. Ja,
så bra, med all rätt. Ja, bort verkligen. Dem.
Men det är otroligt. Man blir nästan lite chockad. För att man tror inte det ska vara på det sättet. Och inte så tydligt heller.
Nej,
annars verkligen. Är det ju mer subtilt. Det har varit så här, möten jag har kommit in. Och sen så har det funnits liksom ett konferensbord, och så finns det stolar runt omkring, och så vi var med, vår CTO var med och Robert var med, och så kom vi in och så de visar liksom att man ska sitta, och så visar de mig till ett hörn där står en liten trästol. Så här, och man blir lite chockad, vad ska man göra liksom? Du kan sitta där, och jag var
men vad
så här,
gjorde du då?
Nej, jag var så här, jag var så här, det finns liksom, sorry, there's no share for me, liksom. Och de bara, okej, ska du sitta med? Så bara, jag är en av grundarna till det här bolaget vi ska diskutera. Och då tar de fram den här stolen, den här trästolen. Så alla sitter i så här riktiga konferensstolen, och jag får sitta där på den här trästolen. Och det är de här små, subtila sakerna som gör att ibland man känner att jag orkar inte. För att det är så otroligt påfrestande överhuvudtaget att bygga ett bolag. Ja. Att vara ute och fundraisa. Och så ska man behöva de här små subtila hela tiden. Att du inte är riktigt välkommen. Det, alltså,
det
tar så mycket energi. Men det har ju varit helt tack vare framförallt Robert då, men också Filip, att jag har mäktat med det. För de har alltid varit liksom boostat upp och bara liksom bara varit otroliga i allt det där. Och även sagt efteråt att det är mycket värre än vad vi trodde.
Alltså, ja, så det har gått upp för dem också.
Ja.
Men du, jag tänker på Ursula von der Leyen. Var det inte hon som fick sitta? Hon fick inte sitta, har du sett den här scenen? Nej. När hon inte fick sitta i... det var något sånt toppmöte när hon fick sitta i en stol bredvid eller vad det var. Då gubbarna satt på en soffa. Alltså det var samma. Det... Och då är det liksom... Hon är ju för fasen störst i ja. Liksom, hur går det bara till?
Nej, helt... Det är så otroligt märkligt. Uh-huh. Ja, men det är... Jag vet inte om det är gamla strukturer, någon typ av... Eller om det bara är någon typ av maktspel i det hela. Mm. Men då är det bra att gå tillbaka till att så här, anledningen till varför man är det här. Och att det är viktigt att visa genom exempel. Och att inte... att stå upp mot det.
Ja, verkligen.
Även om det tar mycket energi.
Det tar mycket energi, ja. Och man blir ju liksom, när man hör här, så blir, jag sitter ju och kokar här nu. Men det hjälper ju heller kanske inte i liksom affekt. Men man måste ju ändå så här, vi måste backa upp varandra där. Då har ju du haft bra uppbackning.
Verkligen.
Men det är så viktigt att du också berättelserna kommer fram.
Mm.
Så att vi liksom kan bryta dem.
Ja. Ja,
så att, tack för att du delar.
Ja, självklart.
Och jag tänker också på den här boken som Sheryl Sandberg, har du läst henne? Den känns ju så här jättegammal nu, men den heter ju Lean In. Och Sit at the Table pratar ju hon om.
Exakt. Jag hade faktiskt läst den boken inför det. Alltså, jag hade läst den inte så långt innan just det där mötet. Och jag tänkte så här, när hon skrev det, jag tänkte så här, ja, men så här, hur illa kan det vara? Och så det här var också i USA som det här hände. Så jag var verkligen så här, det här är helt otroligt. Det här är någonting som faktiskt på riktigt. För jag har med nog tänkt att det är som en metafor.
Mm.
Att så här, man ska lina in, du ska vara en del av konversationen. Men det här var ju verkligen hände på riktigt. Det här var riktigt bord liksom. Jag fick inte sitta med vid bordet.
Mm.
Helt otroligt. Vill dock säga att det blir bättre. Det var svårare i början när vi startade bolaget. Men ju längre vi har hållit på och ju längre... Ja, ju större vi har blivit, desto mindre har det hänt också.
Och ju mer du kommer fram, för jag tänker på, jag har ju läst en artikel från Breakit där faktiskt rubriken är doldisgrundaren bakom Ayn Rand. Säger jag rätt förresten? Ayn Rand.
Vi brukar säga Ayn Rand.
Ayn Rand, sorry.
Okay.
Jag tänker, det är bra att du sitter här nu och att vi marknadsför dig, för att ju mer det blir så är ju inte du liksom någon doldis, utan du liksom förtjänar ju att sitta at the table.
Alltså, det roliga, jag har aldrig själv känt mig som en doldis. Nej. Däremot, jag har ju nog fått mer utrymme, mycket i media i USA av någon anledning. Eller även i Tyskland faktiskt. Jag har gjort ett stort porträtt för några år sedan och så här. Men av någon anledning så har jag lite flygt under radarn i Sverige, och det är ingen medveten strategi. Nej. Tror jag. Alltså,
hur kommer det sig, tror du?
Jag vet inte. Jag tror kanske att det var mycket Robert som var ute i början, och det blev liksom, hans bild fastnade, att även fast vi var med båda två så var det han som lite så här fastnade på bilden.
Hur mycket tror du betydelsen att ni är ett par? Är det någon?
Det har varit otroligt viktigt i själva byggandet av bolaget.
Ja, men jag tänker på liksom utifrån perspektivet.
Utifrån. Ja, men det var någonting som jag tyckte var jobbigt i början också. Det var någonting som jag, för jag ville bli sedd, och det var faktiskt en av de anledningarna varför jag tvekade på ifall jag ville bygga det tillsammans med Robert. För jag är ju själv entreprenör. Det är mitt tredje bolag som jag startar. Men det är väldigt lätt att hamna där som det respektive, framförallt i och med att Robert också då är vd.
Ja.
Så det var någonting som var väldigt viktigt för min del från början, som jag tyckte var lite jobbigt. Men samtidigt, jag älskar verkligen att jobba med Robert. Han är helt fantastisk att jobba med. Fortfarande efter 6,5 år.
Men hur gör ni hemma vid matbordet liksom? Pratar ni företaget dygnet runt eller?
Tidigare har vi gjort det hela tiden. Och jag tror också att det är en av anledningarna till att det har funkat också. För att vi har ju haft samma schema och vi har jobbat så extremt mycket. Och det hade varit svårt att ha en relation överhuvudtaget när man är så inne i det. Och mycket resor och olika tidszoner och allt det här. Men nu har vi ju en liten son.
Ja, som är hur gammal?
Han är 11 månader.
11 månader.
Så han fyller 1 snart. Och då blir det lite annorlunda. då blir det mer att vi försöker nu att ha lite mer den här, lite mer regler att sen när vi är vid matbordet så är vi present, vi ska liksom vara där, vi ska vara aktiva, vara med honom. Och sen har vi, jag har en fantastisk svärmor och Roberts mamma som hjälper till jättemycket, så det hjälper otroligt mycket. Men det blir lite annorlunda. För att jag vet, i början så tror jag att vi hade lite naiv bild att så här, han ska hänga med oss alltid.
Ja, just det. Han ska vara med på.
Och han var med väldigt mycket. Jag var ju tillbaka på kontoret liksom, ja, 2 veckor efter förlossningen.
Nej, är det sant?
Ja. Låg och jobbade under förlossningen. Och det blir liksom... Det
är så här entreprenörens vardag.
Lite så. Men sen så, och i början han så mycket så funkade det, men sen så blev han aktiv, han ville göra saker och då kändes det så här, vi kan inte riktigt liksom.
Hur har ni delat på det då?
Men vi har ju delat på det väldigt, väldigt bra skulle jag säga från början, för vi har varit lite så att i och med att vi också då jobbat tillsammans har vi kunnat säga okej, det här mötet är externt möte, då kan vi inte ha med, är det ett internt möte, då kanske vi kan ta med honom lite beroende på olika, man kan ta en promenad, man kan gå och prata. Vi har också anställda och folk i teamet som också har barn som ibland tar med dem till kontoret, så att vi har försökt hålla det ganska så här familjärt och ganska öppet, men sen såklart i olika sammanhang och så är det svårt. Så att det är
så du har liksom, och han inte heller då haft någon klassisk föräldraledighet sådär, så jag bara, helt off från jobbet.
Det är otroligt svårt att ha. Ja. Sen så försöker jag ha tid där jag inte har möten, där jag kan vara mer. Och så kan man jobba lite mer, ha samtal och mejl och sånt. Mm. Men det är helt klart ett svårt pussel att få ihop.
Ja, så är det ju. Vi hade ett event nyligen som handlade om karriär och föräldraskap. Det är ju något som vi brottas med.
Det är otroligt svårt. Och dåligt samvete för hela tiden.
Ja, men det som vi kom fram till då, det var ju att vi måste liksom ändra den här bilden av att det faktiskt typ att det är svårt att göra karriär om man har barn. För den bilden finns ju någonstans hos, inbyggt på något sätt i systemet. Men du är ju ett exempel på det också, kan man säga då, att det går ju faktiskt. Och man behöver ju inte liksom vara en dålig mamma för det, utan det är det där som vi liksom måste mata in i att det finns roliga saker med att ta med barnen på kontoret.
Ja, också, verkligen. Och framförallt om man uppmuntrar också att andra har också med det. Då blir det en härlig stund och man skrattar mycket och man märker också att vi har haft mycket så här, vi har haft med oss mycket hundar och sånt där. Och det gör någonting med människor. Det blir lite mer det här mänskliga som är väldigt fint. Och sen måste man såklart kunna ha både och. Men det finns någonting väldigt fint i det där, för att när du är inne i en sån här resa, det finns inte work-life balance.
Nej.
Och det är, nu kommer jag sticka ut hakan, men det är naivt att tro att man kan ha det när man gör det här. För att, och då menar jag specifikt när du håller på med en startup och du ska växa så mycket. För att det är slagigt hela tiden. Och det händer saker och du måste hela tiden vara där. Och då går det inte att säga så här, jag ska på sportlov.
Nej.
Det går inte. Och då måste du också ha med dig ett team som kan hantera det. Att det hela tiden leveranserna är det som går först. För det är så vi kommer framåt. Och sen så en dag, nu får man säga ändå förhoppningsvis, så kommer man ju hamna i en mer klassisk liksom, företagsstruktur. Och då kan man ha med den typen av setup. Men det är olika. Och jag tror att ska man gå med i en startup så ska man också ha med sig det, att det är inte som ett annat typ av jobb. Nej. Och en del älskar det. Jag är en av de personerna som älskar verkligen det. Men det är också på bekostnad att jag inte har fritid på samma sätt.
Nej, men det, jag sitter bara och nickar här. För jag har ju jobbat i båda, kan man säga. Och jag älskar också det här livet att leva. Även om det såklart frestar på och så. Att
man, det är inte roligt kan liksom varje dag.
Nej, det är det ju inte. Men det är ändå så här, man sitter ju ändå lite mer i förarsätet själv liksom, och kan bestämma över sin tid, även om det är liksom kunderna som, och allt annat som såklart är den som driver den.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det som var ett breakthrough för oss var ju när vi började bli väldigt tydliga på expectations. Alltså vad vi förväntar oss av de som arbetar hos oss. Både i form av såklart arbets, liksom själva beskrivningen av rollen, men också vad vi förväntar oss utifrån att individen har för värden och vill. Vi har 8 olika värdeord i Android, och var på en av dem är I love to learn.
Mm.
Och det är otroligt viktigt, framförallt när du jobbar med innovation, för det händer så otroligt mycket i vår bransch hela tiden, att om du inte håller dig själv påläst, och det var någonting vi stötte på i början, var så här, vi pratade ifall man skulle jobba med vätgas eller med elektricitet. Och så var det så här, men det är ingen som har sagt till mig att vi satsar på elektricitet. Och då var vi så här, men du kommer aldrig få en manual från oss där vi säger så här, här har vi ett printat dokument, läs det här. För det förändras hela tiden. Och nu ska inte det här med vätgas, för det har vi aldrig varit inne på, vill jag bara förtydliga. Men hela tiden de här små, det är en föränderlig bransch. Och om du inte själv är insatt och vill vara en del i det, så kommer du inte att göra ett bra jobb. För att vi förutsätter att du vill vara en del. Och sen så är det såklart mer i ledarskapsrollerna än andra roller. Och det här är ju en resa. Vi försöker vara tydliga med det också, att det passar inte alla. Och det är fortfarande, det är optional att vara med. Men det fina på den positiva sidan med det hela är ju att människor som verkligen vill och som är otroligt duktiga vill jobba med andra otroligt duktiga personer. Så du sätter också en expectation som väldigt många blir taggade på. Mm. Att det är så här, det här är tufft, det är svårt, det här är nytt. Det finns inte ens, och det betyder att du kommer behöva lära mycket, och det betyder att du kommer behöva lägga många, alltså, långa timmar på att få det här att fungera. Och dessutom kommer du bli frustrerad, för det finns inget svar än.
Mm.
Och det är ju någonting som också är nytt för många. Att det finns inget riktigt benchmark. Det finns inget riktigt best practice. Utan det här är ett helt nytt field på många sätt.
Mm.
Hur man ska göra det här. Och det sker mycket friktion där. Men mycket bra friktion också. För det är där du skapar den kreativiteten, och det är där du kommer framåt.
Mm.
Men för vår del så var det en breakthrough. Dels när vi började bli tydliga med det, men också när vi började ta mer på allvar också att verkligen göra vissa tester och så för att få in liksom personer. Både utifrån mer kompetens, men också utifrån värderingar. Mm. Att vi måste ha samma värderingar. Vi har en annan favorit, och det är we disagree and then commit. också mm. superviktigt för att få upp speed i organisationen.
Just det, att man ska våga liksom diskutera och tycka olika.
Mm. Mm. Och sen så är det så här, det passar olika typer av personer. Och sen så är det också, det försöker vi också vara tydliga med, att det är också olika delar i livet som man vill vara med på sån här resa. Och det är också okej att säga så här, men jag vill vara med och köra 3 år med svintaget, men efter det så vill jag göra någonting annat.
Ja.
Men att när du väl kommer in, då är du redo för en fight. Då vill du liksom verkligen vara med.
Var med, ja. Vem är du som ledare då, Linnea?
Jag är nog... Den är alltid svår, tycker jag, att svara själv. Mm. Men alltså, fråga.
Det är sån här typ rekryteringsfråga, där fick du den.
Det är egentligen sånt där som jag tycker att ens team borde svara på. Mm. Men jag tror att jag försöker vara en ganska... Jag är väldigt målfokuserad. Väldigt fokuserad på output. Jag tycker inte speciellt mycket om processer. Jag försöker hela...
Även fast du är liksom datadriven och så. Nej, men det är en annan sak förstås.
Nej, men datadrivet är ju, vad är faktiskt datan som kommer ut i slutet? Mm. Hur vi kommer dit är ofta sekundärt till det. Men vi tenderar ju lite grann i en, framförallt svensk företagskultur, att fokusera väldigt mycket på process. Och sen glömmer vi lite grann bort varför vi har processen. Och det är faktiskt för att få en output någonstans. Så jag försöker vända på den logiken. Och det är mycket så som jag försöker jobba med mitt team också. Att verkligen få fokusera på att vad är det vi ska åstadkomma? Vad är det vi ska få ut av det här? Så jag gillar inte att sitta här och säga, ja, men här ska vi, nu ska vi sitta i 2 månader och göra en workshop kring varumärke. Jag vill veta, så här, vad är det för leverans du har där på slutet? Och det är den som jag hänger upp det mot.
Mm.
Och sen så försöker jag vara liksom en... Tillbaka till det här med att jag tycker det är viktigt att man är sitt autentiska jag. Och det är någonting som jag tycker är otroligt viktigt hos ledare. Och någonting som jag också mycket premierar hos ledare är att känna sig själva. Veta vad man är bra på och veta vad man är dålig på. Och kanske ännu viktigare att veta vad man är dålig på.
Mm.
För att det värsta som finns är ledare som går in och säger så här: jag är en fantastisk ledare.
Mm.
Då vet du att det här inte är en fantastisk ledare.
Ja, precis. Redan där har gått i klaveret.
Ja, precis. För att då, det är otroligt svårt. Alltså det svåraste du kan göra är att leda andra människor.
Mm.
Och att tro att du har figured out exakt hur det fungerar. Det tycker jag också är naivt och kanske lite... Jag tycker det är rent felaktigt. För att som sagt, leda människor är faktiskt, jag skulle säga, det svåraste man kan göra.
Mm.
Och det krävs mycket... Och det är det som är väldigt kul att se nya typer liksom, av ledare som är fantastiska, som visar mer på empati, som visar mer liksom, öppet och vågar vara mer sårbara. Och det finns en enorm styrka i det.
Mm.
Sen så tycker jag att man inte får gå för långt i det heller. Jag tycker också att det är viktigt att människor ska få sin integritet.
Mm.
Och det får man inte blanda ihop med att vara autentisk.
Nej.
Och det kan jag tycka också ibland att leda
går lite fel. Gud, vad där satte du fingret på det. Vi pratade ju, liksom, du har ju öppnat dig lite här nu för mig. Men jag förstår att det finns ju mycket mer du skulle kunna berätta. Men du, det är ju liksom en balansgång det där.
Hela vägen.
Men så länge man liksom har den här öppenheten som man ändå... så långt det går så tjänar man ju på det, tror jag.
Men
man kan inte grotta ner sig liksom och bara se det, för då blir det ju liksom, det blir, på jobbet kan ju det bli känsligt.
Ja, precis. Och jag vet att det är många konsultbolag, du vet, så här, nu ska vi allihopa samlas och så ska vi alla berätta om 3 tuffa grejer vi har gått igenom i livet, eller 3 fruktansvärda saker vi har varit med om. Och det där kan jag tycka lite är på balansen ibland, att så här, man måste också låta människor lite få vara mån om sitt eget space.
Mm.
Och det tycker jag också är viktigt som ledare, att, så här, att människor får dela med sig, precis som du själv sa tidigare också, att du får dela med dig till den nivån det känns bra. Men man ska inte som ledare sätta individer i en sån situation där de liksom, mot sina kollegor och närmsta behöver visa sig sårbara om de inte vill det. För att det finns... Jag tycker man går fel där ibland. Jag har hört en del exempel som bara är så där. Det blir bara totalt fel när folk börjar prata om, öppnar upp sig liksom om diverse fruktansvärda saker. Och då kanske inte du har någon i rummet som faktiskt vet hur man hanterar det.
Nej, det där måste man ha lite koll på.
Och det tror inte att och jag tror verkligen, och det är tillbaka till om man tycker en duktig ledare är så här, nej, men de flesta duktiga ledare är inte utbildade också inom allt.
Nej,
liksom.
Precis.
Eller psykologer. Nej. Och vet hur du ska kunna plocka upp en människa som har brutits ner.
Mm.
Och det är inte fair att sätta någon i den situationen.
Nej, det där är, jag har ju jobbat mycket med det här då, som du förstår, och sett olika scenarier. Och det är verkligen så att man behöver göra det med lite, liksom, en varm omtanke. Om man ska göra det så ska man på rätt sätt. Och man kan inte hålla på hela tiden heller. Men jag kan också se så här, om man börjar med att sätta en grupp på det sättet, så man också ser hur liksom grupputvecklingsprocessen går så mycket snabbare.
Det gör det
så
ju. Det är ju anledningen till att man gör det.
Ja, exakt. Och hela liksom, vad man kan åstadkomma tillsammans. För det bygger ju liksom trust och hela den här biten som vi vet. Liksom. Mm. Och jag ser ju det här hända hela tiden i våra grupper som vi jobbar med. Så det finns en sanning i det. Men det är precis som vi är inne på. Liksom, det måste ske.
Och det är svår dynamik. För det kan bygga en fantastisk gruppdynamik. Men det kan ju också bli någonting som öppnar upp. Som kan vara svårt åt andra hållet också. Som människor kan utnyttja mot individen. Och nu säger jag inte att det oftast är så. Men det finns de situationerna också. Och det där måste man också bara vara lite
fin och känslig. Ha kompetens runt omkring sig.
100%.
Ja, men det här, vi kommer ju kunna sitta hur länge som helst, känner jag.
Det här är ju otroligt intressant.
Men jag tänker att du ska få en fråga ifrån min samarbetspartner. Mm. Som ju faktiskt är i branschen, och det slog mig att... Men det är ju Volkswagen Group Sverige som är min samarbetspartner. Och de skickar ju en fråga till alla gäster som är här.
Mm.
Som handlar, det är klart, de diskuterar ju också hållbarhet hela tiden, precis som vi gör överallt. Men som är riktat till hållbart ledarskap.
Ja.
Och din syn på det, och då tänker jag mer liksom din personliga syn på vad betyder hållbart ledarskap för dig?
Det är en väldigt bra fråga. För att vara en hållbar ledare så behöver man behöver vara snäll mot sig själv, tror jag. Jag tror att man behöver vara empatisk. Jag tror väldigt mycket på att man behöver vara empatisk. Det är inte samma sak som att hela tiden försöka plisa och göra det bra för alla runt omkring sig. Ibland är det också tough love. Ibland är det att säga så här, du är en jättebra person och fantastisk individ, men det fungerar inte just nu. Utan vi måste göra en förändring i det här. Jag tror att det är hållbart. Både också mot andra. Jag tror att det är viktigt att höra det också. Jag tror att man gör sig själv och andra en otjänst om man drar ut på det för länge. Och det är någonting som jag tycker jag ser ofta. Att man gör det i all välvilja. Fast det snarare blir det här klassiska gamla uttrycket att man gör någon en björntjänst.
Mm, precis.
Och jag tycker att jag ser det mer och mer också. Kanske för att jag har hållit på länge nu. Men det är många som gör björntjänster. Och det blir ofta större skada av det än vad det blir att faktiskt ganska tidigt gå in och säga att så här, det här fungerar inte så som vi behöver. Men annars som ledare, jag tror att också förstå att man aldrig blir klar. Du fortsätter alltid att utvecklas. Jag tror att om du ändå som ledare säger så här, ja men nu är jag klar och jag är en duktig ledare. Det är inte hållbart, för att världen är förändlig. Kulturen, samhället är förändlig. Och man måste vara inlyssnad och man måste förstå. Sen tycker jag det också är otroligt viktigt att man måste ha sin egen värdegrund som man står på. Man måste kunna säga att även om någon annan har en annan värdegrund, säga att så här, jag kan respektera din värdegrund, men det här är min. Och det här jag tror på, det här jag står på. Och där tycker jag också att vi kan... Och det är kanske någonting också, vi kan bli bättre på att vara tydliga med det. Vara tydliga med så att vi inte heller blir så att... Bland det värsta som finns är ju den här otydligheten. Det är ju det som skapar mycket kaos. Det är det som skapar dåliga relationer. Är att man inte vet vad man har varandra.
Mm.
Det är ofta lättare att relatera till en människa som är väldigt tydlig med det. Det är lättare att veta vad man har den. Och sen så kan man liksom... Man behöver inte ta varandra heller på för stort allvar alla gånger. Man kan skratta åt det man har, liksom, som man tycker olika. Man kan liksom få ta in humorn i det. Och det finns väldigt mycket värme i det också.
Mm,
så att, bara tillbaka till hållbart ledarskap, så tror jag verkligen på att fortsätta bara vara inlyssnande och våga vara en del. Och förstå sårbarheten i sig själv, i samhället och i det stora hela. Men ändå vara stark och våga välja en väg framåt.
Mm.
Svår balans igen.
Så, nu fick du till det där, tror jag. Vi ska summera lite nu. Och jag brukar ju försätta mina gäster med att de är lite mer i början på sin karriär. och för dig då kanske det är precis innan du visste allting som du vet nu, typ 18-20 år.
Mm.
Vad hade du behövt höra då som du vet nu?
Jag hade nog behövt höra, jag tror det är lite klassiskt, var snällare mot dig själv.
Mm.
Du behöver inte vara så hård. Men den är också lite paradoxal på det sättet att jag hade nog inte varit här om jag inte hade varit tuff mot mig själv. Och tuff också på det sättet att jag hade sagt så här, nu skärper du, nu gör du det här. Nu går du ut och nu show up.
Ja.
Även fast du inte vill, och hela kroppen man skriker, du vill inte göra det här, gå dit ändå. Och det är tufft, och det är tufft att vara så mot sig själv. Men det hade inte heller tagit mig dit jag är. Och idag är jag på en fantastisk plats.
Mm. Är du snäll mot dig själv nu, undrar man ju då.
Men det är verkligen,
ja.
På ett helt annat sätt. Och jag tror väldigt mycket också att jag har vår resa att tacka för det. För att jag tror att jag hade kanske inte varit där jag är idag om jag inte hade behövt gå igenom allt.
Det är svårt att liksom hoppa över de här sakerna. Det är lärdomar, men det är ändå så här. Vad är det mer du hade behövt höra då, tror du? Som hade liksom stärkt dig, eller?
Jag tror att jag hade kanske behövt höra att du kommer gå igenom en tuff tid. Men du kommer ta dig igenom det. Och du kommer komma ut starkare på andra sidan. Du kommer komma ut som en... Det finns ett uttryck, det här med att när du väl börjar se världen så kan du inte ose den. Och det finns något väldigt, väldigt sant i det.
Mm.
Som är ganska otäckt. Det är ganska otäckt när man börjar se världen på ett visst sätt. Eller när man bara öppnar upp ögonen och man förstår. Det låter kanske lite förmätet. Men jag hade definitivt inte gjort det då. Jag förstod inte exakt hur allting hängde ihop och hur världen... Och jag hade kanske en väldigt så här... Jag hade en bild av att om vi bara är snälla mot varandra och vi bara så här, alla de här grejerna som är så självklara, tror jag, i en svensk, så här, det är klart att vi ska få göra abort, det är klart att vi ska ha jämställdhet, det är klart. Och sen när man börjar se världen och man börjar förstå liksom hur komplex saker och ting, då blir de där sakerna inte riktigt lika självklara längre.
Nej.
Konstigt nog. Och det kommer inte utifrån att jag förändrat min värdegrund, utan det kommer utifrån en förståelse att jag förstått att andra inte ser på världen på samma sätt som jag gör.
Mm.
Och det är både skrämmande, men också faktiskt ganska häftigt. Och det blir väldigt filosofiskt snabbt.
Mm. Mm.
Men
det är de här perspektiven som jag tänker på när du åker iväg på World Economic Forum och liksom är med där nu och får alla de här... hela världens perspektiv på både hållbarhetsfrågor och andra, vad ni nu fick vara med om där. Men jag menar, då känner man ju så plötsligt att ens egen lilla värld är ju lite, alltså, när man tar in det där, eller hur?
Ja, jag tror man känner också att man har där på ett väldigt stort ansvar.
Mm.
Att man bär på ett ansvar tillsammans med andra som också bär på ett stort ansvar att se till att vi verkligen bygger den framtiden som vi vill se ska ske. Och att vi inte tar de här, inte blir lättsamma i det, utan att vi verkligen också verkligen våga ta ett stand. Och jag tror verkligen vi är i en tid just nu där vi behöver göra det. Jag tror att de senaste 10 åren har vi varit lite på, man brukar säga lite på att utforskarstadiet. Vi har liksom kunnat prova olika saker, vi har kunnat vara ganska öppna och vi har haft ett samhälle som har varit väldigt tolerant mot det. Och nu är vi i en tid där det är tufft. Och där liksom, vi ser ju det länder som liksom, inte closer borders, men nästintill. Mm. Och man ser liksom att vi går ifrån en globalisering in till någonting som ska bli någonting nytt. Och i World Economic Forum så kallar de det för re-globalization. Och exakt vad man lägger in i den bemärkelsen, det vet man inte exakt. Nej. Än. Men de har ju jobbat för globalisering i så många års tid.
Ja, och nu är det...
Och nu är den eran över. Mm. Och det lämnar ju också rum för någonting nytt. Men det gör ju också att det är en tid nu där det är viktigt att vi också står upp för det vi tror på, för demokrati. Och demokrati är inte en självklarhet i världen. Och jag tror att ibland att vi tar det som en självklarhet. Mm. Framförallt i Sverige.
Speciellt här,
ja. Och i Europa. Mm. Och även i USA faktiskt. Att det är någonting vi måste, och det är det här som jag tycker är häftigt, att demokrati är en innovation.
Mm.
Det är helt otroligt när man tänker på det på det sättet. Det är någonting som inte har funnits speciellt länge. Och någonting som vi har kommit på för att vi tror att det är ett bättre styrelseskick. Och det, när man börjar tänka de tankarna också, det är otroligt häftigt vad vi som människor kan åstadkomma.
om vi tänker rätt och är tillsammans på rätt sätt.
Ja,
get together. Men du, vad får bli ditt liksom slutord nu här? Ditt medskick om framtiden, känner jag ju att det handlar om när man pratar med dig. Men,
men framtiden är... Vi har några tuffa år framför oss, men jag är otroligt optimistisk för framtiden. Jag tror att vi kommer hamna på ett väldigt bra ställe. Jag tror att vi är på väg åt rätt håll, även fast det är många sätt inte känns som det just nu. För några år sedan så var jag mer orolig att vi höll på att gå åt fel håll, för vi inte pratade om de sakerna som är tuffa. Och idag gör vi det. Och vi har liksom en öppen dialog kring det. Vi har en öppen dialog kring om människors rädslor. Och vi har mer, jag skulle säga, mer inkluderande dialog. Inte bara i Sverige, men i världen överlag. Och vi pratar om de här... Vi har fått mycket mer nyanserat. Vi har förstått mer, vi kan mer. Och det är otroligt häftigt.
Mm.
Och det är så otroligt häftigt det här med hur mycket kunskap som förmedlas idag. Mm. På ett sätt som det aldrig gjort förut. Så vi blir ju bara mer och mer.
Vi blir bara bättre och bättre.
Vi blir bara bättre och bättre.
Ja, men vad härligt. Tack snälla Linnea för att du har varit med här och delat med dig så fint.
Stort tack för att vi kom.
Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev inspirerad. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Linnea Kornehed Falk. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser. Och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search, med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt spännande på gång och som kommer att hända med buller och bång nu under våren. Och jag kan redan nu ge en teaser att det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier. Prenumerera på podden så du inte missar när det händer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.